Sveriges Radio.
Och jag säger välkommen till förmiddag. Gäst idag heter Göran Eilertsson. Han är professor i folkhälsa och vi ska prata hälsa, ål och whisky med honom. Jag heter Per-Erik Tell, var med oss fram till klockan ett. Över 10 har klockan blivit. Välkommen säger jag till förmiddag. Välkommen säger jag dessutom till min gäst idag som heter Göran Eilertsson. Välkommen hit Göran.
Mm, tack så mycket för det.
Professor i folkhälsovetenskap.
Ja.
Inte dåligt det. Vad jag tänker på naturligtvis så är det en sån sommar som vi har haft i år. Eller de som inte har jobbat. Jag har inte haft den för jag har ju suttit här inne. Men de som har haft semester. Vad betyder det egentligen för att ladda batterierna och i höst och vinter? Vad betyder det för folkhälsan?
Mm. Jo, alltså det betyder ju mycket. Så tillvida att vi vet ju det här med återhämtning är enormt viktigt för folk mår.
Mm.
Och har man då en sommar med semester och återhämtar sig så har det ju betydelse.
Mm.
Sen vet vi också att alla återhämtar sig inte. En del ska ju hinna med allt mellan himmel och jord.
Det är så här.
Så ja. Att ja, det hör man ju mycket om och då det är klart.
Mm. Hur har du själv haft det? Jag tycker du ser ju oerhört frisk ut får jag säga.
Ja, alltså jag mår väldigt bra. Jag har haft semester och började jobba för 2 timmar sen så att jag har inte hunnit bli trött innan.
Nej, vad skönt. Och du har återhämtat dig?
Jag har återhämtat mig, ja.
Mm.
Jag försöker, alltså i och med man vet det här betydelsen med återhämtning så börjar diskuteras mer och mer, alltså.
Mm.
Det kan vara på fritiden att man får tillfälle att sova, att man får tillfälle att koppla av, inte ha program alltid.
Mm. Mm.
Det har stor betydelse för hur man mår.
Mm.
Så man försöker ju själv tänka lite på det i alla fall, även om det inte är så lätt alltid.
De som inte har hunnit med det nu, har de någon chans att ta igen det, återhämtningen?
Ja, det är fötterna på skrivbordet när man börjar jobba.
Det är
nej, nej, jag tror inte det. Men att hitta former för återhämtning i arbetet,
mm,
är nog någonting som inte är dumt. Och då menar jag inte att man ska gå och lägga sig på en soffa istället för att jobba. Men det finns ju många andra sätt man kan tänka sig. Men det är rätt lite utforskat i nu.
Mm.
Alltså bara en sån sak som kanske, ja, det beror på vad man har för typ av jobb naturligtvis. Vissa går det inte att komma ifrån. Man står i någon maskin, man har hårt jobb. Men
mm,
att de men som har den typen man kan komma ifrån, att ventilera lite om sitt jobb, att liksom ha ventiler som kan öppnas.
Det är också en form av återhämtning, det sociala umgänget på arbetsplatsen.
Ja, absolut.
Mm.
Så jag tror återhämtningen är nog viktig.
Mm. Sen finns det risker också med att återhämta för mycket när man ligger vid stranden i solskenet hela sommaren. Ja. Det kan inte heller vara bra.
Nej, och det vet vi ju att det här med hudkarl som har linkt melanom ökar ju därför att folk bränner sig alldeles för mycket. Och det är ju faktiskt en betydande risk numera.
Mm.
Så man ska köra med rätt så hög sol.
Man ska ta det lugnt även med avkopplandet.
Till och med det.
Göran, hur blir man folkhälsoprofessor? Vad har du för bakgrund?
Ja, alltså eftersom folkhälsovetenskap är ett väldigt nytt ämne. Det är ju faktiskt inte mer än 30 år, kanske knappt det. Det kom på 80-talet.
Mm.
Så fanns ju ingen egentligen gång för det förr i tiden. Själv halkar jag väl närmast in på att jobba med primärvård och forskning inom primärvård.
Mm.
På ett väldigt fint ställe som fanns för en forskningsenhet i Dalby. Som sen kommer att kopplas till Lunds universitet.
Mm.
Så efter enträget, för jag hade inte planer på någon akademisk karriär, men efter enträget övertalande av mina chefer och handläggare så plötsligt var jag doktorand vid universitetet och sen har det bara sprungit på.
Mm. Men du har ingen läkarbakgrund?
Nej, jag är ingen medicinare.
Ingen medicinare?
Samhällsvetare.
Ja, ja.
Natur- och samhällsvetare.
Okay.
Men jag har ju haft förmånen under många år att jobba med olika, alltså socionomer, sociologer, medicinare, alltså många som har tidigt i karriären lärde mig väldigt mycket.
Mm. Men var det detta du önskade eller drömde om när du var liten med, eller vill du bli lokförare?
Nej, alltså lokförare har aldrig legat på.
Lokförare har inte det. Okay.
Alltså jag var ju väldigt som barn väldigt intresserad av siffror, så jag tror att min första dröm var nog att bli lärare eller mattelärare möjligen.
Okej.
Okay. Men det, och där var jag nog fortfarande när jag sökte in på universitetet. För jag började med att läsa matte i Lund. Mm. Men sen tyckte jag att det blev lite för teoretiskt och så. Jag ville jobba mer praktiskt och jobba mer med människor och så vidare. Så att jag över en natt så bytte jag bana. Mm.
Men sen har du ju statistik, har du jobbat rätt mycket med.
Ja, det har jag, och det var ju ett av mina grundämnen. Så att där har jag skrivit läroböcker och så inom det fältet. Så att det har jag ju. Och så, men sen kom ju in via, det fanns ju på 80-talet samhällsmedicinska enheter på landstingen, och då höll jag i den verksamheten här i gamla Kristianstad län under några år på 80-talet, och sen vårdhögskolan och sen högskolan, och sen jobbade man vidare och blev mer och mer folkhälsa och folkhälsofrågor. Och sen efterhand så har jag ju mer och mer, förutom då att vara med i undervisningen, fokuserat på det, kopplingen till arbete, hälsa och arbete.
Och du kommer från Österlen, och vad gjorde mor och far för någonting?
Lantbrukare.
Men det var aldrig något alternativ heller för dig?
Nej, alltså inte. Nej, det var det inte. Jag, som barn var man ju tvungen att hjälpa till rätt mycket, och då fick jag nog, och det tror jag.
Det blir ingen återhämtning där.
Nej, jo, det blev det ju säkert. Men nej, jag har två bröder som, eller nej, nu lever tyvärr inte längre, men som var inom som fältet var lantbrukeri, mer eller mindre. Men
folkhälsovetenskap blir det, och det ska vi prata mer om efter nyheterna med Göran.
I fredags var Marie Åberg...
Lena Philipsson var det där med Kärlek kommer med sommar. Göran Eilertsson är gäst idag. Göran som är professor i folkhälsovetenskap. Och då skulle jag vilja fråga dig, Göran, bara precis, vad är folkhälsa för någonting egentligen?
Det är ju en rätt så naturlig fråga att ställa med tanke på dagens ämne. Ja, då pratar vi om hälsa i befolkningen eller i befolkningsgrupper. Och vi pratar om både nivån, alltså hur bra är folkhälsan, men även fördelningen, och inte minst fördelningen är viktig. Att en folkhälsovetare vill ju att hälsan ska fördelas så jämlikt som möjligt.
Men så är det inte.
Nej, tyvärr är det ju inte det, och vi har ju ett nationellt folkhälsomål i Sverige som är taget politiskt.
Hur kan man sätta ett folkhälsomål?
Ja, att man ska skapa, som det heter, samhälleliga förutsättningar för en jämlikt fördelad hälsa. Och sen jobbar man med olika områden inom det man får nå dit. Och det roliga och intressanta är att det är ju politisk enighet kring det här. För att först när det var socialdemokratisk regering så kom det här första gången. Och sen så när den borgerliga kom att formulera om lite, men alltså inte innehållsmässigt, så att det är total politisk enhet om detta. Trots det så ökar ojämlikheten i hälsa. Och alltså större skillnad mellan de som
mår bra
dåligt och de som mår bra, ja.
Och varför ökar det?
Ja, det hade man kunnat svara på det, så det är förmodligen en massa olika saker som samverkar. Men vi kan ju se på statistik som kommer att de, ibland har man det här med lågutbildade kontra högutbildade.
Det är väl den enklaste
dragningen
att göra egentligen.
Enkel.
Ja.
Att det är stora skillnader. Alltså i både i det vi kallar risker, alltså med rökning, alkohol och sånt. Och sen så på medellivslängd, som är en sån här ytterlighetsgrej. Det finns ju så väldigt mycket på vägen med hälsa, men att det kan skilja flera år i medellivslängden eller olika sociala grupper. Och det tenderar fortsätta öka, och det har gjort under rätt lång tid. Trots alla mål och politiska deklarationer.
Och det handlar inte bara om utbildning, utan det handlar även om ekonomi, och de kanske följer varandra.
Ja, alltså utbildning är ju en sån här grov indikator. Alltså det är ju, men man har, det är vad man har att gå på.
Så är man rik så lever man längre.
Man kan,
så enkelt är det.
Något åt det hållet skulle man kunna säga.
Men sen kan man ju vara rik på många olika sätt med. Det behöver inte vara pengar.
Nej. Men det är väl en indikator, alltså man kan väl säga den sociala miljön och så påverkar. Mm. Är jag uppvuxen i en miljö där kanske föräldrar röker, vänner röker, det är klart det är lättare för mig när jag växer upp och själv blir rökare än om jag är en där man inte gör det.
Hur stora är riskerna om man blir arbetslös?
Det har ju gjorts mycket forskning på det och alltså det har ju egentligen två effekter med det. Dels är det ju så att om man blir arbetslös så mår de flesta ju sämre i någon bemärkelse. Men sen är det ju ibland det att de som har problem med hälsan har större risk att bli arbetslös. Mm. Så vi har liksom både en ineffekt och en uteffekt om vi säger så. Mm. Men visst hänger det ihop.
Men hur ska man göra för att vända det här tåget som är på väg på fel håll?
Ja, jag önskar jag hade kunnat ge ett snabbt och enkelt svar. Men,
de sa väl det långa då?
Ja, hade jag ens kunnat ge ett bestämt svar. Ja. Alltså det är ju mycket är ju naturligtvis politiska frågor. Det kommer vi inte ifrån. Men, ja, hur ändrar man på förhållanden som finns? Det gäller att jobba långsiktigt. Men vi ser trots vi har ett så fina politiska mål som det här jag nu sa med folkhälsomål och en massa områden man ska jobba med för att nå dit, så går det inte så bra. Tyvärr är det så. Så jag har alltså inget bra svar på det, utan det är nog att jobba på många olika fronter för att försöka öka jämlikhet.
Men till exempel på arbetsplatser, jag är inne och nämnde lite lätt bara innan att man ser till så att det finns kanske återhämtning, det finns en social samvaro på arbetsplatsen.
Och sen är det ju väldigt olika arbetsplatser har ju olika förutsättningar för dig. Vi har olika arbetsgivare som ger olika förutsättningar och så vidare. Vi har ju jobbat och tagit fram ett sätt att tänka kring det här med hälsan på arbetsplatsen som vi har jobbat fram med tillsammans med vid Ängelholms sjukhus då i första hand.
Det här sluta plåstra eller vad heter det?
Ja,
heter det?
Precis.
Ja. Hur fungerar det?
Ja, alltså det är ju ett av dem. Sen har vi jobbat lite mot sjukhusen i Hässleholm och Kristianstad. Alltså, jag ska nämna de som har varit med, för de har gjort så viktiga insatser. Två dåvarande doktorander, Åsa Bringsén och Petra Nilsson, och så en kollega till mig, Ingmar Andersson, och jag som var handledare. Vi jobbar då med slutresultatet kan man väl säga nu blev ett sätt att tänka kring hälsa på arbetsplatsen, när man försöker ställa frågor för att inte bara hitta elände. Och det är ju lite av det nya sättet att tänka som vi gör. Alltså det traditionella är ju att vi frågar, har du ont där? Mår du dåligt? Och så vidare.
Och då känner man efter.
Ja, kanske det också. Men det betyder att vi frågar bara på den negativa sidan.
Ja. Jo, men det är det jag menar. Då känner man efter. Ja. Men kanske jag har lite ont ändå. Ja, men
frågar vi, är du trött? Ja och nej. Ja. Och svarar man nej, så har vi faktiskt en motpol att man är pigg. Men det har liksom har man inte brytt sig om innan, utan genom att ta det här som vi kallar salutogen från Salus hälsa, att tänka på det sättet, så kan vi ju då istället få fram möjligheter och resurser och inte bara prata om risker. Och det är ett nytt sätt att tänka som vi försöker nu implementera på arbetsplatser. För då kan vi se, vad finns det för resurser och möjligheter i jobbet? Istället för bara tala om att ni är mer skit här.
Och bara det att tänka positivt kan förändra en del?
Det kan säkert göra. Och egentligen är det rätt självklart att man måste ta med det positiva. Varför bara syssla med det negativa?
Och när jag nu sitter här med den första av dina önskelåtar, så är den ju kanske inte så positiv egentligen, med Monica Törnell med Telegram för en bombad by. Varför har du valt den, Göran?
Detta är en gammal låt från början av 70-talet. Och på den tiden, alltså nu efteråt, så när jag har tänkt tillbaka, så minns jag att på den skivan som heter Ingicka med Monica Törnell, så jag tyckte om skivan, så många låtar, och förmodligen spelade jag in dem på något band som man gjorde på den tiden. Det fanns ju inte digitalt.
Kassettbandet, ja.
Och sen för kanske 8-10 år sedan så kom jag att tänka på, undrar om man kan få tag i den skivan. Och jag var inne på nätet och letade och hittade ingenting. Och sen föll det glömska igen. Och sen i förfjol eller något sånt. Nej, nu måste jag leta fram det.
Ja.
Och så var jag inne på Blocket och hittade en som var till sal. Och då hade jag tagit reda på att skivan hette Ingicka. Jag kommer inte ihåg någonting om den egentligen mer än ungefär tiden. Och där blev bra budgivning. Och jag var väl inte listig nog. Så jag vann inte, fick inte skivan. Och den gick på ett par hundra kronor. För jag tänkte det kvittar väl om man ändå tycker om den. Men jag hann inte mer än avsluta den auktionen för en, eller budgivningen för en ny Ingicka. Och den fick jag från fjärdedel av priset.
Där ser man.
Så jag var glad. Men just den här låten är alltså, annars är ju ingen större fan av Monica Thornén, men hennes första skiva tycker jag var fantastisk. Och den här låten nu som vi ska spela är skriven av Cornelis Vreeswijk. Den är kort men med ett budskap som jag tycker är, ja, det är väldigt fin Cornelis-låt.
Vi ska lyssna på den.
Istället slängde han en granat. Hur kan en människa bli så lat?
Monica Thornell alltså med Telegram för en bombad by. Och Göran, den var så kort så att jag gav efter här och faktiskt så får du en bonushistoria. Du har nämligen önskat även att höra Tage Danielssons Om sannolikhet, vilket ju inte är en låt utan det är en monolog. Mm. Men varför, på vilket sätt kopplar vi ihop Göran Eilertsson med sannolikheten?
Ja, alltså för det första så tycker jag ju att Tage Danielsson var en av våra främsta förespråkare för ett gott språk. Alltså han var fantastisk. Man läser, det är ren njutning att läsa det han har skrivit.
Mm.
Just med hans enkelhet och få fram klurigheter. Och så att jag tycker mycket om Tage Danielsson. Och sen just den här handlar om sannolikhet. Och jag har ju skrivit böcker i statistik inom mitt fält, hälsovetenskaper. Och i min huvudbok där så har jag använt ett citat ur den här Harrisburg-monologen. Därför jag tycker den är så himla bra.
För han är inte helt fel ute rent statistiskt.
Alltså,
i det
hur bra som helst. Alltså, man skulle inte kunna undervisa bättre i statistik än vad han gör.
Du som lyssnar, nu gäller det att hänga med för han kommer Tage Danielsson med Om sannolikhet.
Alltså, sannolikhet va? Det betyder väl någonting som är likt sann. Att det som hände i Harrisburg inte kan hända här, eftersom det ju inte ens kunde hända där, vilket ju hade varit mycket mer sannolikt med tanke på att det var där det hände.
Tage Danielsson, monologen Om sannolikhet, och Göran Eilertsson, du som har jobbat med statistik, han har rätt i det han säger här.
Ja, det är fantastiskt, det är så bra så det är knappt sant.
Det är knappt sant. Och statistiken som den ser ut vad det gäller folkhälsan, den är inte riktigt bra på många håll. Jag tänker på till exempel barn, överviktiga barn. Jag vet att det har varit projekt igång det var ett projekt i Borby för rätt länge sedan.
Ja, just det.
Ett Österlen-projektet också som har hållit på. Du har varit engagerad i detta.
Ja, precis.
Mm. Hur ser det ut?
Ja, alltså bra och bra. Det finns väl vissa statistik och man vet ju en del ändå om att alltså det har ju under rätt många år har ju problemet med övervikt och fetma ökat. Och nu har det väl legat lite stilla under en period. Men under många år så växte det, och risken är ju om vi inte förändrar våra mat- och motionsvanor ännu mer. Och även annat. Alltså det är mycket mer sömnen är kopplat till det här till exempel. Så det är mycket mer. Att, för jag menar, det är ju ändå nästan varannan man och nästan var tredje kvinna, inte riktigt, som är överviktig. Enligt de definitioner som man jobbar med.
Mm.
I USA, som vi ofta följer med en viss fördröjning, där är det 2/3 av männen och hälften av kvinnorna som är överviktiga.
Men här är det hälften av männen.
hälften menar
vi är två knappt. I studien, är det inte du?
Nej, just det. Så inte det. Vi kanske ska möta.
Nej, det ska vi inte göra. Definitivt inte. Men har det blivit bättre då vad det gäller det här med skolan och den fysiska aktiviteten? Har det blivit bättre på senare år eller?
Ja, alltså långt tillbaka, eller för när man gjorde om läroplanen, så hamnade ju Sverige bland de länder i Europa som låg allra sämst till med antalet timmar.
Mm.
Sen har man väl, men det är ju upp till den enskilda skolan, så jag har liksom ingen koll nu på hur det sker generellt, men det är ju säkert skolor som lägger på fysisk aktivitet.
Men, ja, ja.
Och så vis gör det. Men det är säkert andra som inte gör det, så att det är nog delat.
Mm. För det är viktigt.
Ja, visst är det viktigt. Alltså, mm. Det är ju jätteviktigt för att vi vet ju att övervikt och fett, man leder till problem, alltså många sjukdomar och så. Och, så.
Mm. Och samma sak vad det gäller maten i skolorna är också ett viktigt kapitel här.
Ja, visst är det. Alltså, att man från början lär sig bra mathållning. Och ibland kan man ju tycka det är lite bedrövligt när det sparas på en sån viktig del som maten och det får kosta sig så många kronor som ofta inte är mycket.
Mm, mm.
Och där man kanske ibland ska tillgodose barns önskemål som då är de här sakerna som kanske inte är de bästa.
Pizza?
Eller? Ja, pizza är ju inte världens nyttigaste.
Hamburgare?
Ja, ja, precis.
Vad är det,
är det en bra hamburgare med bra kött så kanske det är okej. Okay. Men alltså, det finns mycket dålig mat. Sen är man ju inte överens om det. Det är inte mitt område så jag kan ju inte mer än att jag följer med lite av debatten. Men man är ju inte överens om vad som är bra mat och dålig mat.
Men tror du att har vi blivit förblödiga på något vis då, som du säger, som ger efter? För när du och jag gick i skolan, då fick vi äta lever. Det spelar ingen roll vad vi...
Jag
ville ha
dessutom. Du tycker det? Ja, det vet jag inte. Jag har väl inte någon syn på det egentligen.
Nej.
Det vågar jag inte säga, för det vet jag inte.
Nej, nej, nej. Men den här fysiska aktiviteten, det är någonting som vi i alla fall alla ska försöka hålla igång.
Ja, alltså det vet vi. Det är ju entydigt att det är bra. Mm. Det är väl en av de saker man vet.
Sen tänkte jag på en sak när du pratade om det här projektet inom vården och som man gjorde sånt. Varför är det så många inom vården som röker, eller är det inte?
Nej, ja, alltså om det är så eller om det är en... Jag har ju också hört det för, men jag vet faktiskt inte om det är så. Alltså om vi ska säga någonting om rökning så är ju Sverige ligger väldigt långt fram när det gäller
icke-rökning,
ja, för att säga det positiva.
Mm.
Jag såg de senaste siffrorna från 2012.
Mm.
Alltså idag är det 11% av svenskarna som röker. Vi behöver inte gå långt tillbaka från vi låg över 20 där de flesta länderna ligger.
Och vi behöver inte gå långt utanför landets gränser heller. För att
hitta... Nej, gå till Danmark, där är det dubbelt så hög andel ungefär.
Mm. Men det här med livets goda, det ska vi ändå på något vis unna oss.
Ja, det ska vi. Och... Men det kanske inte livets goda... att rökningen är kan, alltså det är väl en av de saker som vi vet att det är negativt. Man kan ju säga att alkohol är negativt i stora och i fel i stora mängder, ja, och i fel sammanhang.
Ja.
Men är det ett glas vin om dagen för den som är vuxen så behöver det inte vara negativt. Så det är lite svårare.
Vi pratar mer om det efter nyheterna. Robin med Call Your Girlfriend var det där. Göran Eilertsson är gäst idag i förmiddag. Göran som är folkhälsoprofessor. Och vi har pratat lite om det här med folkhälsa och sånt. Och sen gott liv tarvar god mat har jag hört någon som har sagt någon gång. Känner du igen det uttrycket?
Ja, det låter ju bra.
Det låter ju bra. Det är titeln på en artikel du har skrivit i en bok om Österlen.
Ja, precis.
Ja. Och hur är det med det då, med god mat och riktig mat och näringsrik mat? Finns det ett speciellt folkhälsoperspektiv i det som är gott?
Alltså man kan ju alltid, om man vill äta någonting som man tror är onyttigt men man tycker det är hemskt gott, så kan man ju alltid åberopa den goda livskvaliteten. Det brukar jag själv göra.
Man kan göra det.
Ja, det kan man göra. Det är helt godkänt.
Vad skönt.
Ja. Sen ska man kanske inte leva på det som är för dåligt. Man ska inte äta pizza helst vardag.
Nej.
Men tycker jag det är gott så kan jag väl klämma in någon gång, men inte. Nej.
Men ofta hänger det ihop också, god och näringsriktig mat.
Nej, alltså det behöver du ju inte göra. Det behöver du ju faktiskt inte göra. Ibland säger man ju att varför ska det som är gott vara så onyttigt? Så att nej, det tror jag inte att det är något connex. Men däremot är det, jag tror vi nämnde det innan, det är väldigt delade meningar om vad som är bra mat ur hälsosynpunkt. Och vi vet väl idag att mycket socker är ett elände, det är det som ställer till väldigt mycket. Så ska man ge någon rekommendation till föräldrar, låt dem inte dricka såna här drycker. Jag ska inte nämna någon vid namn, men som innehåller en massa socker och har fina namn.
Limonader, sa vi förut.
Limonader. Och vi vet också att salt, det är ju liksom, det har vi vetat i väldigt många år. Men sen är det ju diskussioner om det här med vilken typ av fetter är bra och vilken inte är bra. Det har ju skrivits böcker om att det finns oegentligheter i de rekommendationer som finns, därför att de här stora multiföretagen som tjänar pengar på vad de säljer har påverkat de beslut som har tagits. Jag vet själv för lite, men jag har läst tillräckligt mycket för att säga att jag vet inte riktigt vad jag ska tänka. Jag försöker själv äta varierad kost.
Vågar du säga någonting om något sånt här som en LCHF-diet till exempel? Litet kolhydratintag och stort fettintag?
Nej, alltså jag vågar inte det. Men det, om man säger så, det är inte lika självklart idag att det är att vi ska bara undvika de här animaliska fetterna som vi trodde för 10, 20, 15 år sedan. Där finns ju de som förespråkar då typ LCHF, alltså kolhydrat. Men alltså jag är inte näringsforskare, så jag bara följer debatten egentligen, så jag vågar inte säga mer.
Där i LCHF i så fall så skulle det vara perfekt att äta ål.
Ja, där är mycket fett ål och i den riktiga vandringsålen.
Ja.
Den vi äter på hösten.
Du är lite engagerad i ålfrågan. Varför då?
Jag tycker det blir så konstig debatt. Ålen är ju som vi vet rödlistad. Vilket skulle göra att vi inte får äta den. Samtidigt så har vi då ett ålfiske längs framförallt den här kusten i östra Skåne. Med gamla traditioner och gamla anor. Och som egentligen inte har utvecklats mycket. Alltså man tar det i sina hummer. Precis som man gjorde för 100 år sedan. Man har väl lite moderna, men jag menar ingen radikal förändring. Utan det är andra saker ju då som har sett till att vi inte har ål. Och då blir det liksom att ta bort den här resten vi har av en gammal fin tradition, tycker jag är, känns skamligt när vi vet var problemen finns.
Och det är?
Ja, dels så är det ju, har vi väl viss med vattenkvaliteten i Östersjön. Men framförallt är det ju att kraftverken längs åarna, och där har man gjort mätningar att ett kraftverk tar 70% av all ål som passerar, som är på väg ut i havet.
Och är det då flera kraftverk så är det inte mycket kvar.
Ja, precis. Jag räknar ju på en gång bara på skoj och säg, eller skoj och skoj, det är ju egentligen lagom roligt, men på Ringsjön, som där ålen ska passera tre kraftverk på vägen. Har man då 1000 ålar, så första kraftverket tar 70%, 700, där är 300 kvar till nästa. Som tar 70%, 210, då är det 90 kvar nästa gång. 70% av dem i det tredje, det är 63. Det är 27 ålar av 1000 som kommer ut. Och där vandrar en del vidare. Skarv och säl och annat tar en del.
Alla
och så tar ålafiskarna kanske 9.
Jag skulle säga alla är inte så stora så de får fiskas heller.
Nej, det är de inte heller, det är minimot. Så att jag tycker det slår fel.
Har du själv fiskat ål eller?
Alltså en gång för många, många år sedan försökte jag sett lägga krok.
Okay.
Men jag tror inte jag provar man en gång.
Men du äter ål i alla fall?
Jag äter ål och tycker det hör till hösten.
Den andra önskelåten som du har med dig hit, det är en låt som heter Om jag förlorar dig med Anna Hertzman. Och varför har du valt den, Göran?
Mm. Alltså första gången jag hörde Anna Hertzman, jag tror inte det är mer än 1,5 år sedan, jag måste ha hört det på radio och tyckte att det var väldigt fint. Och gick in och lyssnade på nätet lite och hittade hennes hemsida och tyckte hon hade många väldigt fina låtar. Hon är en skånsk tjej som, vad ska vi kalla det, lite popballader sjunger hon. Hon skriver ju det allra mesta själv. Mm. Och sen så i våras så såg jag en annons på Ystad teater. Anna Hertzman med band. Så jag sa till gitarren, min fru, att det måste vi åka på. Så jag köpte 2 biljetter och åkte dit. Och jag måste säga att det var en helt fantastisk musikupplevelse. Hon var så duktig.
Och vill du så på torsdag är hon här. Och då kan du stå utanför och få autografen. Ja. Och gå ut.
Ja.
Här kommer Anna Hertzman, Om jag förlorar dig. Anna Hertzman, Om jag förlorar dig, den andra av de 3 önskelåtar som Göran hade med sig. Och som sagt, Anna Hertzman är alltså gäst i förmiddag på torsdag. Så jag vet inte om du inte sjungit in någonting som hon skulle kunna önska, Göran.
Nej, tyvärr. Men jag får väl åka hit så får vi byta autografer med varandra.
Ja, ni får göra det. Vi pratade folkhälsa och ål. Hamnar vi lite på där. Och ål är nyttigt, som man sa. Nu får man inte lov att fiska det i någon större utsträckning idag. Man får ju fortfarande fiska ål och man får sälja den ålen och därmed får man ju äta den också. Men det är svårt att komma över en större utsträckning. Dessutom är det dyrt, men det är nyttigt.
Ja, alltså det är bra fett, så att, och dessutom är man på ett bra ålagille så höjer det livskvaliteten väldigt mycket.
Mm.
Och det är som någon av de här ålafiskarna i Åhus, som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på, som sa i Råde Kristianstad en gång att det är där, slutar vi äta ål så är det ingen som engagerar sig i ålfrågan. Mm. Och då kommer vi till att utrota den genom de här kraftverken och andra saker. Så att jag tycker det är viktigt att vi fortsätter att äta ål och engagerar oss och försöker hitta lösningar istället.
På din hemsida på internet så har du ju ett engagemang för folkhälsa, för ål, för Österlen och för whisky, Göran.
Det finns många intressen i livet. Ja.
Du får berätta om whisky, höll jag på att säga, ur ett folkhälsoperspektiv. Hur är det egentligen med det här med alkoholen?
Ja, det beror på hur man hanterar det. Alltså det är ju visat att om man har kommit upp i vuxen ålder så en liten mängd alkohol är ju positivt ur hälsosynpunkt.
Det är så.
Och det är ju lite taskigt för de som jobbar nu med livsstilsfrågor till exempel. Att, för vi vet ju att i stora mängder så ställer det ju till massor av elände.
Mm.
Jag menar, allt våldsbrott och sånt, det är ju nästan alltid alkohol inblandad. I familjer där någon super och så är det svårt. Men i små mängder är det ju faktiskt bra. Den första artikeln som skrev om detta var på 70-talet redan. Och då var det inte vin som man pratade om mycket, utan det var alkohol. Och det var The Lancet, som då anses som världens förnämsta medicinska tidskrift. Och den slutar artikeln som sådan, som var på engelska, som då sa det här med alkohol, att det kunde vara bra, så stod där: But this is a message for which the world is not yet ready. Det här är ett budskap som världen inte är redo att ta i nu.
Och det var 40 år sedan.
Detta är på, ja precis, det är 40 år sedan.
Och är vi redo för det här budskapet idag då?
Alltså kan man bara hålla det där till ett glas rött vin är väl det som innehåller mest av de här antioxidanterna som man anser vara bra.
Mm.
Kan vi hålla det där? Men det är bekymmer att det kanske inte alla som kan det, och då blir det negativt. Men kan man hålla det där och få kvinnor lite mindre, det är lite olika. Men det finns ju rätt så entydiga bevis för att är man kommer upp i vuxen ålder, det gäller ju inte barn och ungdomar, men är man i vuxen ålder så vi som sitter här nu. Mm.
Whisky då, det är mer roligt än nyttigt, eller?
Alltså det är ju det här igen som jag sa innan, att är det något så kan man alltid hänvisa till livskvaliteten. Ja, ja. Men i lagom mängder så, och det är väl livskvalitet. Så att jag har inte sett någon forskning på just whisky faktiskt, ur hälsosynpunkt, men det finns kanske.
Det finns ju utrymme för det annars. För du håller på, om inte forskar så i alla fall så har du ett intresse för whisky.
Ja, precis.
Vad är det som är spännande med det?
Alltså vi är ett gäng som för en 10 år sedan började prova en liten exklusiv samling. Vi var 6 från början, nu är vi 5. Malte smältiga mannar kallar vi oss.
Okay. Ja.
Och träffas för att inte här vi ska bli trötta på varandra. Så det är lite kompisgäng. Träffas vi 2 gånger om året. Hemma hos en av oss som då bestämmer temat för provningen.
Mm. Och det kan vara som till exempel...
Ja, jag ska ha nästa provning som är nu om en dryg månad. Och då är det skotska 15-åringar.
Ja.
Och då har jag plockat ut några 15 år gamla whisky. Mm. Whisky kan man kalla den när den har lagrats 3 år på fat. Mm. Mm. Men den är ju ofta inte så god då. Men har den lagrats lite längre så är det bra. Så nu ska vi testa 5 olika 15-åringar.
Och de blir naturligtvis dyrare och dyrare ju äldre de är.
Jo, det blir de. Men fortfarande 15 år är överkommet. Men så... Vi gör det bara för en kul grej. Mm. Vi har trevligt och vi gör våra egna omdömen och vi sätter betyg och smuttar oss igenom. Och nu har vi på 10 år hunnit prova rätt många sorter.
Men hur mycket har du lärt dig så att säga under de här åren? Kan du skilja på om den kommer ifrån öarna i Skottland eller om den kommer ifrån inlandet? Eller?
Nej. Om du säger öarna så vågar jag inte säga det, men om du säger ön Ayla som är då den ön som har rökig whisky som du vet också lika väl som jag, men kanske inte alla lyssnarna vet, så den är ju lite speciell. Men sen har man ju mildare whisky kanske i den södra delen av Skottland men nej.
Vad tror du om svensk whiskyindustri?
Alltså det är ju spännande för där kommer ju många nu. Men de är ju inte så långt komna. Den enda egentligen är ju Mackmyra som nu har finns i tillräckligt antal år. Men det finns ju flera svenska whiskydestillerier på gång.
Ven
till exempel från Vålås i Skåne.
Och det är någon i Köpenhamn också som jag inte kommer ihåg. Men
jag var på Bornholm. Vi var och cyklade med ett par kompisar i somras och passerade. Där finns ju ett i Bornholm. Köpte med mig hem en halv liter av någon dum anledning, men den är ju inte god. Inget ont om danskarna.
Inget ont om Bornholm. Okej. Ja, du som lyssnar, du undrar kanske vad vi pratar om, men det är folkhälsa det här. Visst är det Göran, i visst mått. Det handlar om att må bra, som du säger.
Ja. Och det som jag sa, man kan alltid konstruera det så du passar in i ämnet.
Ja, precis. Och även om vi är överens om att alkohol är ett av folkhälsans stora problem egentligen i stora mängder.
Ja, i stora mängder och använder på fel sätt så är det ju definitivt ett av de riktigt stora problemen.
Mm. Ytterligare saker för att höja folkhälsan, det är som vi har sagt också fysiska aktiviteter. Dans till exempel.
Ja.
Musik. Sociala kontakter
är ju en av de riktigt viktiga sakerna för att vi ska må bra.
Vad betyder de sociala medierna i detta?
Ja, alltså där är jag ju väldigt dåligt. Jag vet inte hur mycket man egentligen vet. Det tycks ju väldigt mycket om det och det spekuleras. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte följt i vad mån det finns någon.
Men du har en hemsida
forskning. Jag har själv en hemsida men är inte med i någon av de här andra sociala medierna. Jag provar ett halvår, för jag tänkte man ska inte säga nej när man har provat, så jag var med på Facebook ett halvår, men jag tycker det är ointressant att veta vad alla människor gör just nu. Om någon ringer mig och berättar du, jag var med om detta, då berättar den personen det för mig och då blir det intressant. Men om jag läser 10 personer, 20 personer vad de har varit med om, så
det är inte samma sak.
Det är inte samma sak. Men jag är kanske
jag är väl omodern i det perspektivet. Jag hoppas jag kan vara modern i något annat.
Göran Elofsson är gäst idag i förmiddag. Vi ska prata mer med honom efter nyheter och väder. Det var Bara solen, sjunger hon, Karin Wistrand, och det är väl kanske inte så bara det. Gäst idag, Göran Eilertsson, folkhälsoprofessor, högskolan i Kristianstad. Och Göran, vi pratar om det här i början med solen och solens inverkan för folkhälsan överhuvudtaget. Den finns där, det är, vädret är viktigt.
Ja, antagligen är det ju så, framförallt för att vi mår bättre om det är ett...
Om det är bra väder.
Om det är bra väder. Vi blir på bättre humör och har det roligare. Så att, det har nog ur den synpunkten.
Ja. Och det är många gånger det är det som är det viktiga, att vi har roligt alltså.
Ja, att vi har bra. Alltså, vi jobbar ju då mycket med hälsa. Och hälsa förr i tiden, så hade man ingen sjukdom, så var man frisk. Men idag ser man ju på hälsa på ett helt annat sätt. Där det är ens välmående både fysiskt, psykiskt och socialt. Och att det är en, man brukar säga att man ser det som en resurs i livet. Det är inte antingen det ena eller det andra. Så egentligen vad doktorerna säger behöver vi kanske vi inte bry oss om. Det är klart, har man ingen sjukdom så är det ju större chans att resten är bra också. Men,
men det är viktigt vad meteorologerna säger då, helt enkelt.
Det tycker jag var en snygg övergång, om det nu ska komma.
Christian Rosander, är det inte Christian Rosander på SMHI som vi har med oss?
Ja, nära nog.
Nils Holmqvist är det. Ja, jag visste ju inte, jag bara precis hörde ett lätt fniss i bakgrunden där.
Och jag var inte men det är jag eller Christian som
det är det så för. Okej. Nils Holmqvist, vad säger du? Kommer vädret under eftermiddagen och förstärka folkhälsan eller?
Ja, det vet jag inte riktigt. Det kommer att vara alltså, ja, kanske ändå. Det är inte så himla varmt som vi har haft det. Vi får väl upp mot en 20 grader.
Irene Cara med Fame var det där. Jag är gäst idag, Göran Eilertsson. Jag kommer att släppa iväg det här från studion alldeles strax, Göran. Och du berättar att du har börjat jobba igen.
Ja, nu är semestern slut.
Nu är semestern slut.
Så nu är det att återgå till forskning och utbildning som jag håller på med.
Kristianstad högskola.
Högskolan Kristianstad, hör jag.
Ja, det heter Högskolan Kristianstad.
Ja, det heter Högskolan Kristianstad. Utan i till och med, om man nu ska vara riktigt petig.
Okej. Okay. Hur är det egentligen att vara professor? Hur många professorer är ni på högskolan?
Cirka 20.
Det är så många idag.
Ja, egentligen skulle vi vilja ha några till. Därför att vi vill ju nu få möjlighet att ge forskarutbildning. Vilket vi inte har, det är ju de gamla universiteten i huvudsak. Och mina doktorander är då inskrivna Lunds universitet, så vårt samarbete. Men nu finns det ju möjlighet för högskolor att få egen forskarutbildning. Så det är något som ligger högt på prioritetslistan vid högskolan nu, vet jag.
Hur blir man mottagen när man säger att man är professor på högskolan i Kristianstad? Vad har man för rykte i den akademiska världen idag?
Alltså, jag tror att vi har ett rätt bra rykte. Man säger ju att problemet med högskolan Kristianstad är inte att... Utan, alltså, det är en väldigt bra högskola som alltid får bra betyg och har ett gott anseende. Men vi är för lite kända.
Okay.
Och det kan väl vara möjligen ett problem. Och det vet jag att den nya rektorn, Sanomir Resit, nu vill jobba med. För att göras mer kända. Men annars har vi ju, alltså, man har ju koll på när man forskning ska ju publiceras. Bara för att ge ett exempel på någonting bra. Och sen så ska ju helst andra citera det man publicerar. För att visa att det här var värdefullt. Ja. Alltså att det används av andra.
Ja.
Och högskolan Kristianstad är faktiskt den högskola som ligger allra högst i landet när det gäller citeringsgrad. Yes. Och vi ligger i princip nästan på nivå med de bästa universiteten. Och vi är inte riktigt där, för de har ju helt andra forskningsresurser än vad vi har. Men vi ligger väldigt gott till, och det tycker jag är ett bra betyg.
Och citeras därför att det då är forskning som har en spetskompetens, eller för att man gör någonting som media tycker är spännande?
Nej, det har inte med media att göra, utan detta är den vetenskapliga publiceringen.
Okay, okay.
Så det är att man tycker det är angeläget och betydelsefullt, så man vill citera det vidare i nya vetenskapliga artiklar.
Vad betyder sånt för folkhälsan, för de som jobbar på högskolan till exempel, Göran?
Ja, allt positivt är ju bra naturligtvis. Mm. Möte med studenter, alltså jag har ju ett fantastiskt jobb, har jag alltid sagt. Alltså jag hör till dem som, vi brukar prata om hälsoskapande arbetsplatser. Alltså där den energi man får på arbetsplatsen överstiger den man ger ifrån sig. Mm. Och jag har ett sånt fantastiskt jobb, möte med studenter, spännande undervisning. Vi har ett utbildningsprogram som heter folkhälsopedagogik, där vi utbildar människor som ska jobba med folkhälsofrågor i olika sammanhang.
Mm. Vi får bara ta en kort paus och släppa fram trafiken i ett trafikmeddelande. Mm.
Kristianstad, Sveriges Radio.
Och tillbaka i Studio 1, Radiohuset i Kristianstad. Per Ektellert och jag, Göran Elotsson, är min gäst. Vi pratar om högskolan och den, ja, vad sa vi? Vi sa aldrig den psykosociala arbetsmiljön, som man alltid säger förut.
Nej, nej. Men det är en av de sakerna som vi jobbar med forskningsmässigt.
Mm.
Och där vi har försökt att vända på kuttingen oss, inte kartlägga elände, utan försöka kartlägga det så att vi ser resurserna. Vilka resurser finns på en arbetsplats hos människorna som jobbar, för att kunna utveckla det på ett bra sätt.
Mm. Och som du säger, det är en positiv arbetsplats idag, högskolan i Kristianstad.
Absolut, alltså det är, jag trivs alldeles utmärkt, och många kollegor, de jobbar på ett fint sätt för studenterna. Jag har bara gott att säga.
Det var inte svårt att komma tillbaka från semestern?
Nej, det var faktiskt inte det. De första timmarna är ju alltid lite tröga när man har kunnat göra vad man vill och dagen, och nu plötsligt ska man förbereda kanske vi har.
Ja, vad ska du göra i eftermiddag?
Ja, det ena är väl att gå igenom mejlen, men sen är det ju att för studenterna börjar ju inte för några veckor, så vi har ju lite tid på oss att förbereda dem vi ska utbilda nu inom folkhälsoområdet. I vårt program.
Jag ska säga hjärtligt tack för att du kom hit idag, Göran Elotsson. Det har varit spännande att prata med dig. Den sista önskelåten blev ju inte riktigt vad du hade hoppats på ju. Då hade ju en önskelåt som jag inte lyckades hitta.
Nej, alltså det är ju, tänkte, Sveriges Radios fina grammofonarkiv, och ni har inte The Irish Descendants som jag skulle vilja spela. Som
jag kunde i alla fall inte hitta det.
Stötte på en gång när jag var i Kanada på en konferens, och stötte på dem flera gånger i olika sammanhang. Så
en kanadensisk grupp?
Det är alltså en kanadensisk grupp. Och,
med irländsk musik?
Va? Med irländsk musik, ja. Descendant, det är ju de här som liksom avtagar lite utflyttade. Så att det tyckte jag ju var synd.
Jag ska leta till nästa gång, det lovar jag, att fortsätta leta. Istället blir det Clero på Loreen med Requiem Solution.
Ja.
En fullgod ersättare.
Ja, alltså den har ju en helt annan bakgrund, men jag hade ju förmånen att få se Loreen live i ett sammanhang i förra sommaren, och tyckte att den här lilla tunna tjejen kunde få fram med en röst som var fantastisk. Men Euphoria har vi ju hört nu rätt många gånger. Men när jag nu så här vid sittande bord skulle bestämma någonting annat, så kom jag till att tänka på den låt som Clairop hade gjort och som han spelar piano till, där Loreen sjunger, att det skulle väl kunna vara en fin avslutning.
Lyssnar vi på den, och så än en gång tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
The message is out, why'd you begin again?